Unni Drugge läser sin bok Lutherska badet.
Look for the silver lining. Whenever a cloud appears in the blue, remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you. A heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife. So, always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. Buddy de Silva, Jerome Kern, 1954. Första delen. Ozonhålet. Kapitel 1. När klockradion går på har jag redan varit vaken i nästan en timme och inte lyckats somna om. Nu är hon 6:30 och det är första arbetsdagen efter semestern. Solen sköljer över Björns sänghalva och hans panna är full av sprickfärdiga svettdroppar. Ömheten jag känner från honom på morgnarna när han ligger insnodd i lakanen och svettas får mig nästan att vilja gråta. På kvällarna får han mig att vilja gråta av andra orsaker. Att han måste vara så himla bekväm av sig. Tidigt i vårt äktenskap fick jag erfara att det inte gick att be Björn om knappt någonting. Han vill ha det lugnt och skönt. Inget fass, som man säger. Fast han uttalar det svenskt numera. Fuss. Och fuss, det är praktiskt taget allt som ingår i en vardag. Handla och laga mat är fuss. Hushållsgöra lika så. Stiga upp på morgnarna är också fussigt. Det är därför jag alltid hoppar ur sängen långt innan Björn slagit upp sina espressofärgade ögon, svept de fuktiga lakanen från sin sömntunga kropp och kohandlat med klockan och möjligheten att nypa till sig ytterligare en kvarts vila. Sen ropar han på mig och ber om ett stort glas färskpressad apelsinjuice. Det är inte alltid han får det, men jag måste tillstå att hans utomjordiskt vackra utseende förlåter en hel del. Däribland styvt 15 års oavlönad tjänst som hembiträde utanför ordinarie arbetstid. Under de 2 första åren av vårt äktenskap var Björn inte fullt så lat. Den här morgonen får han dock klara själv. Den här morgonen är starten på mitt nya liv. Jag slår upp bägge fönstren i sovrummet och låter Augustis morgonsvalka städa undan den kvalmiga nattlukten. Ställer klockradion på 8:30. Dröjer när jag ser Björns mörka hår mot huvudkudden. Lätt gråsprängt. Herregud, så mycket jag älskar den här mannen. Ännu mer nu till och med, efter det som hände i den ångande grottan. Eller är det skuldkänslor? Jag sätter mig på sängkanten och beundrar hans skönhet. Stryker honom över skäggstubben. Pussar hans panna och slickar mig om munnen som blivit salt av hans svett. Jag borrar in mitt ansikte bland pungkulor, könshår och hudväck och drar njutningslystet in doften av Björn, min Björn. Sträv, frän och manlig. Min mans lukt, hans kropp som är så fäst vid att jag skulle kunna... Och plötsligt vill jag säga förlåt. Hemskt mycket förlåt. Känslan överraskar mig. Jag går till köket och pressar ett stort glas apelsinjuice som jag ställer i kylskåpet så han slipper i fusset. Sen går jag. Nu är jag sent ute. Än tänker jag inte ta ner skylten. Med de orden kan man slå världen med häpnad. Åtminstone omvärlden, de nära och kära, och sig själv förstås. Hur många tokiga infall och utspel har inte haft den frasen som bränsle? Efter 20 år som verksam psykolog vet jag att när väl orden formulerats, än är det inte för sent, då är tärningen kastad. En urkraft har börjat röra sig ur det mänskliga psykets gömmor och folk kommer rusande till mig med sina pockande symptom för att få ett vittne till den förestående kollapsen. De söker ett legitimt skäl att ge efter för sina primitiva lustar. Sen hänvisar de till terapins effekter så att de fortfarande framstår som rationella varelser fastän de hoppar på ett nytt tåg mitt under resan och lämnar sitt sällskap som levande frågetecken. Men de får inte min odelade välsignelse. Det finns ingen ursäkt för att försöka rymma från sitt liv. Dessutom kommer det ändå alltid i kapp. Så tänkte jag i alla fall, tills för någon vecka sedan, då det plötsligt bara hände mig. Frasen skvalpa utan förvarning till bakom pannan.